Nåd vare med er och frid ifrån Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Låt oss be. Jesus, öppna du vårt öra när vi kommer för att höra vad idag du till oss säger om allt som i dig vi äger. Gör oss alla för dig stilla. Låt oss ej din nåd förspilla som du oss ånyo bjuder när ditt budskap till oss ljuder. Lär oss dina bud och rätter som du här framför oss sätter. Och när vi ditt ord fått höra, hjälp oss att därefter göra. Amen. Predikotexten idag är andra årgångens text på 60:a söndagen från Johannes evangeliets 4:e kapitel, verserna 31-38, som lyder i Jesu namn. Under tiden bad lärjungarna honom: Rabbi, ät. Men han sa till dem: Jag har mat att äta som ni inte känner till. Lärjungarna sa till varandra: Inte kan väl någon ha kommit med mat till honom? Jesus sa: Min mat är att göra hans vilja som har sänt mig och att fullborda hans verk. Säger ni inte att det ännu är 4 månader kvar till skörden? Men se, jag säger er, lyft blicken och se hur fälten har vitnat till skörd. Redan nu får den som skördar sin lön. Han samlar in frukt till evigt liv, så att den som sår och den som skördar kan glädja sig på samma gång. Ändå är det ordet sant att en sår och en annan skördar. Jag har sänt er att skörda där ni inte har arbetat. Andra har arbetat. Och ni har gått in i deras arbete. Amen. Herre, helga oss i sanningen. Ditt ord är sanning. Amen. Idag är det Guds ord som är i blickpunkten, och det är temat alltså för 60:a söndagen. När Jesus hade fastat i 40 dagar ansattes han av djävulen, som föreslog att han med sin gudomliga kraft skulle förvandla stenar till bröd. Men Jesus svarade: Det står skrivet. Människan ska lever inte bara av bröd, utan av varje ord som utgår från Guds mun. Det står skrivet var en fast grund att stå på. Även om Jesus själv i sin mänskliga svaghet just då upplevde allt annat än fasthet och styrka. Vi är nu inne i förfastan som började senaste söndag med 70:a söndagen. Och idag ska vi alltså ägna Guds ord, vår predikan åt Guds ord. Och därmed har det står skrivet en särskild framträdande plats. Vi ska först stanna inför tesen: den andliga maten är viktigare än den kroppsliga maten. Hur är det möjligt att den andliga maten ska vara viktigare än den kroppsliga? Brukar det inte framhållas att kristen mission är omöjlig om man inte först har sett till att de som lyssnar har blivit mätta och fria från sina jordiska bekymmer? Är det inte viktigare att befria dem som lider under diktaturer, så att de först kan bli fria och sen kan de vara öppna för evangeliet? Och säger inte Jakob: Om en broder eller syster inte har kläder och saknar mat för dagen, och någon av er säger till dem: Gå i frid, klä er varmt och äter mätta, men inte ge dem vad kroppen behöver, vad hjälper det? I debattspalter och bloggar framhålls det med eftertryck att det första vi har att ta itu med att hjälpa de nödställda. Att se till att det sker en utjämning så att vi som är rika och har vad vi behöver delar med oss åt dem som inte har. Och så kommer nu Jesus mitt i sin hunger och svaghet där han är vid Sykars brunn och är trött av en lång vandring, törstig mitt på dagen i hettan. Så kommer han och påstår att det ord som utgår av Guds mun är viktigare än det jordiska brödet, eller att den himmelska maten är viktigare. Och när han frestas av djävulen och har hungrat i 40 dagar och 40 nätter och är helt utom all kraft, så säger han, det står skrivet, människan lever inte bara av bröd, utan av varje ord som utgår från Guds mun. Till lärjungarna som har kommit med mat till honom där han var vid Sykars brunn och som bad honom att han ska äta, säger han att han har någonting helt annat att tänka på, nämligen att göra Guds vilja. Det är hans mat. Vi var för några veckor sedan inne i den här texten, eller egentligen det avsnitt som kommer före det här och det som är efter det här, när Jesus har gått från Judeen upp mot Galileen och har då stannat vid Sykars brunn i Samarien, och där han då träffar en samaritisk kvinna. Han har haft ett samtal med henne och hon har gått in till staden för att berätta att hon har mött en som kanske är Messias, som har sagt henne allt vad hon har gjort. Och det är sen hon går in till staden som lärjungarna nu vill att han ska få se till att han också får äta. Då talar han om sin uppgift att förkunna Guds ord och fullborda det verk som han har kommit för att utföra. Det här ska vi tänka på och försöka placera in i vår tid. Och också beakta det andra som Jesus säger. Lyft blicken och se hur fälten har vidnat till skörd. Den skörd som han bildligt talar om här nu, den hade vidnat inför lärjungarnas ögon utan att de såg det. Det var samariterna som här hade förberetts att ta emot evangeliet. Och det var att predika för dem som var det viktigaste som Jesus hade att göra just nu. Det var många som kom till tro vid det här tillfället. Och det trots att det var 4 månader kvar till skördetiden, så var det en vitnad skörd. Det här hände troligen under vintern, för skördetiden inföll från pingsttiden. Bo Hjärts menar att det här också kan vara så att Jesus citerar ett talesätt som uttrycker att en tid är såningstid och en annan tid är skördetid. Och att det faktiskt nu var den tid när åkern vidnade. Då skulle det här ha hänt efter påsken. Det är inte så viktigt att veta när det här exakt skedde, utan det är viktigare att vi frågar, var är de vitnande fälten omkring oss? Är det fråga om de människor som saknar det materiella goda? Eller är det människor som saknar Guds ord? Jag tror att vi ganska lätt kan komma fram till att de människor som Jesus vill ställa framför oss idag är alla de som hungrar och törstar efter rättfärdighet, efter meningen med livet. De som lever i ofrid, de som jagar efter det materiella, men som ändå vet att det finns något annat som är viktigare. Kanske det är det här just som vi ibland brukar höra i visans form. Det finns något bortom bergen, bortom blommorna och sången. Och Dan Andersson som författade den kända visan, han visste något om det som fanns där borta. Om den som sänder det här budet, kom till oss, till denna jorden, den är icke riket ditt. Kyrkofaren Augustinus har uttryckt denna längtan i orden: min själ är orolig till dess den finner vila i dig, o Gud. Oroliga människor, fridlösa människor, vad har vi att ge dem? Vad ger vi för mat åt de här människorna? Det är skäl att fråga med Lina Sandell i sången: vart går du, o människa, säg. Vart ämnar du dig och vart leder din väg? Vad söker du efter i världen? Vad talar du om och vad tänker du på? Var har du din skatt och ditt hjärta? Och så, vart styr du den ilande färden? Om du är osäker på svaret på de här frågorna så är det skäl att stanna upp. Det är ingen idé att du försöker börja bli en världsförbättrare. Att hjälpa de nödställda och mätta de hungriga. Om du menar att det är dina jordiska insatser som ska ge dig frid och ro. Det finns inget värde i medaljer eller berömmelse inför människor. Om du saknar berömmelsen inför Gud. Och den berömmelsen får du inte genom ditt arbete. Då är det viktigt att du sätter dig ner framför Jesu fötter och låter honom tala till dig genom sitt ord, så som han talade till den samaritiska kvinnan och till stadens folk. Du behöver höra det verk som du försöker göra i din kraft och i din kloka planering inte håller måttet. Men så här håller många människor på. De jagar efter tillfredsställelse med sitt liv. De försöker bli bekräftade i allt vad de stressar med. Att de är uppskattade, att de gör alldeles tillräckligt, att de ska acceptera sig själva. Det handlar bara om vad vi är och vad vi gör. Mitt i allt det här kommer det ett ord från Gud som säger, vänd om. Sälj allt vad du äger. För det som du är och har ger ingen verklig frid. Det kan inte ge frälsning. Då Jeremia kallades till profet fick han veta att han måste rycka upp och bryta ner, förgöra och fördärva innan han kunde bygga upp och plantera. Så måste Guds ord bryta sönder vår tilltro till vår egen förmåga. Ta bort all egen berömmelse för att vi ska se var den verkliga berömmelsen finns. Paulus skriver också att vi måste bryta ner tankebyggnader och allt högt som reser sig upp mot kunskapen om Gud. Det här är fullständigt främmande för den moderna människan. Den moderna människan är stolt. Hon vill inte påminnas om sin svaghet. Synd ska man inte tala om. Ingen är skyldig. Därför är många också irriterade över att gudstjänsterna börjar med syndabekännelse. Därför är lagpredikan hatad. Den hotar att ta ifrån oss det som vi behöver mest, tycker vi, tilltro till oss och vårt eget. Men det är just sådant som Guds ord måste bryta sönder. Det är därför vi måste låta lagens hammare avslöja oss i grunden. Ta ifrån oss vår stolthet. Men vi ska inte stanna här. Inte lämna blicken vid oss själva och vår bedrövelse. Det allra viktigaste är att visa på honom som gjorde jobbet för att vi skulle få skörda frukten, evigt liv. Jesus kom nämligen med den verkliga själafödan, syndernas förlåtelse. Han skulle inte ha behövt vara svag. Han skulle inte ha behövt fasta i 40 dagar för att rena sin kropp och sin själ. För den var inte oren. Han var syndfri. Han skulle inte ha behövt sitta vid Sykars brunn och i sin trötthet och törst be kvinnan om vatten. Och framförallt skulle han inte ha behövt utlämnas för att lida och dö. Han kunde ha använt sin gudomliga kraft, precis som djävulen föreslog där i öknen. Och så slippa all svaghet. Men så gjorde han inte. Han valde att bli fattig och svag, hungrig och törstig. Och det gjorde han bara för att du och jag skulle bli mättade med livets bröd. För att vi skulle få det levande vattnet. För att han skulle öppna dörren till livet. För att han skulle bli vägen till himlen. Nästa söndag på fastlagssöndagen riktas våra blickar mot den väg som ledde till korset. Där skulle skörden bärgas. Där skulle världens syndaskuld betalas. Det är ordet om honom som är det viktigaste av allt. Och därför ska nu evangelium predikas för den skara som håller på att vitna till skörd. Skörden är stor gå ut med ordet. Lägg märke till att uppmaningen inte alls gäller att gå ut och så. Visst har vi befallningen att gå ut med ordet och så ut ordet också. Predika i tid och otid. Men i det här sammanhanget står det att en annan sköter om såningsarbetet. Vem är det som sår och vem är det som skördar? En sår och en annan skördar, säger Jesus. Vi har inte arbetat, men vi får skörda. Andra har arbetat. Vi får gå in i deras arbete. Man kan fundera över om Jesus menar att det är fadern som sår och sonen som skördar, eller om det är Jesus som sår och hans lärjungar som skördar. Men det behöver vi inte fundera på. Vi ska ta fasta på två saker här. För det första, vi har inte arbetat, men vi får skörda. Det här är det första, att vi får skörda frukten av det arbete som den treenige guden har gjort för oss. Det börjar med, så älskade Gud världen. Hans kärlek före alltid till oss. Den drev honom att sända sin enfödde son till oss för att frälsa oss och hela världen. Och sonen blev lydig i allt, lydig in till döden på korset. Så verkställde han sitt uppdrag att ställa fram oss som en ren och fläckfri brud inför sin far. Han betalade skulden för alla synder som du och jag och alla människor har gjort. Sen sände han anden till oss för att predika om det som Jesus har gjort. Han lärde apostlarna att de skulle predika och skriva för att vi skulle få ha en sann kunskap om frälsningen. Vi fick ett ord som går att lita på. Idag ger han oss samma ande för att föra det till våra hjärtan. Ge oss tro på evangeliets ord. Fälten har vitnat till skörd. Nu ska vi bara förkunna det fullbordade. Här finns inget arbete som lämnats kvar åt oss. Han gjorde allt. Det som han förmedlar åt oss är, det står skrivet. Det är fullbordat. Och det som är skrivet, det är skrivet, precis som Paulus sa när man kritiserade honom för anslaget på Jesu kors. Det står skrivet. Det är inga myter, det är inga sagor, det är inga legender. Det håller att tro på. Det är Guds ofelbara ord. Det är därför som det är så fast, som det så väl uttrycks i en sång i Sions harpan. Jord och himmel nu må falla, smälta, brinna ner i grund. Fridsförbundet kan ej falla, ens i världens sista stund. Det står bergfast, mer än bergfast. Klippan Kristus är dess grund. Och den andra saken vi tar fasta på är, vi får gå in i andras arbete. I Efesierbrevets andra kapitel skriver Paulus: ty hans verk är vi skapade i Kristus Jesus till goda gärningar som Gud har förberett, så att vi ska vandra i dem. Då Jesus ger uppdraget att gå ut i världen med sitt budskap åt sina lärjungar, då lämnar han inte en övermäktig uppgift åt dem. Han lovar att han själv ska vara med. Han lovar ge dem de rätta orden när de ska ställas inför landshövdingar och dras inför synagogorna. När det gäller det goda som han vill att de ska göra bland sina medmänniskor, då bereder han deras gärningar för dem. Det här var ett uttryck som man ofta använde för att gå i beredda gärningar. Och det är ett fantastiskt uttryck. Det är som när vattnet från åar och sjöar, åar och bäckar och samlar sig till sjöar och floder och rinner på de ställen där det är lägst, där bädden, flodbädden är beredd. Så vill Gud leda oss att gå i de flodfårar som han har dragit upp för oss. Där låter han oss skörda. Därför ska vi akta oss att ta till oss någon ära för skörden. När Jesus på den yttersta dagen talar om gärningar som de frälsta har gjort, Är det inte sådana gärningar som de har planerat och utfört för att vinna frälsning, få förtjänster inför Gud? Nej, det är lika stor förtjänst som äpplet har då det växer på trädet. Det är trädet som ger näringen. Trädet skapar frukten. Men när vi nu har en jämförelse med ett fruktträd på gång, ska vi också komma ihåg vad Jesus sa om vinträdet och grenarna. Han visar hur viktigt det är att grenen förblir i stammen för att den ska få näring och bära frukt. Det är livsviktigt för oss som grenar i vinträdet, Jesus, att vi får näring så att vi hålls vid liv och kan bära frukt. Den näringen får vi just från hans ord och från hans sakrament. Det är livsviktiga för oss. Och det är ju därför som djävulen försöker ta ifrån oss Guds ord. Han förringar det. Han försöker få oss att tvivla på det. Han reser upp hinder från vårt förnuft och från all världens så kallade vetenskap för att vi inte ska sätta tro till det enkla bibelordet. Det var därför som Jeremia måste få uppdraget att rycka upp och bryta ner, förgöra och fördärva, innan han kunde predika evangelium. Det är därför som Paulus talar om att bryta ner tankebyggnader och allt högt som reses mot kunskapen om Gud. För Guds ord är långt större än våra tankar. Om vi börjar smula sönder Guds ord faller också grunden för fridsförbundet. Det hör till djävulens allra mest framgångsrika strategier i vår tid att han har fått den moderna människan att ställa sig ovanför Bibeln och se nedlåtande på den och mena att man har rätt att plocka ut vad man behöver och kan tro på. Låt honom inte få den triumfen. Ta vara på Guds ord och ge Gud äran att han är klokare än vi. Det står bergfast, mer än bergfast. Därför har vi också en andlig mat som vi ska äta ofta och mycket. Amen. Lovad vare du Gud och välsignad evighet, som med ditt ord tröstar, lär, förmanar och varnar oss. Låt din helige ande stadfästa ordet i våra hjärtan, så att vi inte blir glömska hörare, utan dagligen växer till i tro, hopp, kärlek och tålamod in till änden och blir saliga genom Jesus Kristus, vår Herre. Amen.